På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses, hej!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Var du tvungen att köra med din...
Ja, det var en Harley Davidson. Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag är Magnus Johansson från tidningen Mitt i Göteborg. Och med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson.
Tack så mycket, tack så mycket. Jag tog en klunk öl precis när du sa mitt namn. Det var ju väldigt, väldigt orutinerat av mig.
Strategiskt viktigt.
Ja. Vi befinner oss längs med Norra Legatan. Det kanske ni hör i bakgrunden på att det susar förbi bilar. Men det är inte Norra Legatan vi ska prata om.
Nej.
Vi ska prata om...
Pustervik, en av stans minsta stadsdelar om jag har fattat saken rätt.
Ja, jag skulle till och med kunna räkna som Sverige, eller som Sverige, som Göteborgs minsta stadsdel.
Är det kanske Sveriges
också? Ja, det kan jag faktiskt inte ta gift på, men det har beskrivits åtminstone av staden officiellt som Göteborgs minsta stadsdel. Och den är ju liten, den är ju väldigt väl avgränsad. Jag var ju en liten stund innan du kom så promenerade jag runt och det tar ju... Vad tar det? 4 minuter att gå runt hela stadsdelen Pustervik. Alltså du har Norra Legatan som en avgränsare. Sen har du Järntorgsgatan bort mot Esperanstoplatsen. Och sen har du Brogatan ner. Och sen däremellan ligger 3 kvarter. Och det är det som är Pustervik. Stadsdelen Pustervik. Roligare än så är det inte.
Ja, men det är här har många haft roligt så att nu ska vi inte...
Ja, du har haft roligt här. Det kommer vi få höra historier om. Det lovar jag er.
Ja, 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 ja. Men hur börjar det då?
Ja, vi kan väl börja med namnet, tänker jag. Det brukar jag gilla att någonstans definiera var det kommer ifrån. Och tittar man på Pustervik så har namnet betytt lite olika saker genom den göteborgska historien. Från början så var Pustervik en vik strax väster om Stora Otterhällan. Och sen mer specifikt den här viken som går in vid, eller gick in vid Järnvågen, som man kan se från kartor från framförallt 1700-talet. Sen blir den successivt mindre och mindre när man muddrar i älven och tar muddret från älven och fyller igen Pusterviken. Och sen 1923, för ganska precis 100 år sedan, så flyttar man över betydelsen till själva stadsdelen. Det är då som stadsdelen Pustervik får sitt officiella namn. Men det tidigaste belägget vi har för Pustervik här i Göteborg, det är redan tidigt 1700-tal. Och varifrån namnet kommer, det finns det många olika hypoteser om. Det som jag bedömer som den troligaste utifrån vad auktoriteter på området har beskrivit det som, det är att det kommer från en vik i närheten av Gdansk, eller en bukt i närheten av Gdansk. Och nu ska inte jag försöka mig på vare sig tyskt eller polskt uttal. Pustervikbukten, eller Pustervik. Jag vet inte hur bra du är på polska eller tyska, Magnus, om det är något som du vågar...
Jag tycker det är holländskt ut. Pustervikbukten.
Ja, det kanske är det är. Men i och med att det ligger i närheten av Gdansk, så tänker jag du borde, men holländarna, de har haft inflytande både här och där, om inte annat här i Göteborg. Men det namnet ska då ha överförts till Göteborg. Och det är inte bara i Göteborg som vi har namn som liknar det här Pustervik, utan också på andra ställen runt om i världen så har de här grunda vikarna kallats just för Pustervik. Sen kan man snabbt gå igenom två andra hypoteser som finns. Och den ena där skulle vara att Pustervik helt enkelt skulle vara en vik där man tar en liten paus, där man helt enkelt pustar ut när man har rott längs med älven, och så pustar man ut i Pusterviken. Och en tredje, inte alls särskilt trolig förklaring vad jag kan bedöma, det är att det ska komma från det skånska eller danska uttrycket puster, som betyder smed, eftersom smederna då tvingades jobba utanför den befästa staden eftersom det var fara med eldar i anslutning till smidesverkstäderna, och att man därför la smidesverkstäderna utanför staden, och därav namnet Pust på just Pustervik. Men jag tror att det kommer från det där, den där platsen vid Gdansk. Det är det i alla fall Greta Baum tycker, och hon brukar jag förlita mig på.
Ja, alltså Grundvik, som det är så fritt översatt bör betyda.
Ja, det är nog inte svårare än så helt enkelt.
Nej, men det är ju klockrent. Men hur såg det ut på den tiden, alltså när staden grundades då på 1600-talet?
Ja, redan från början så är ju det som idag är Pustervik en del av befästningsstråket runt om Göteborg. För Göteborg är ju redan när staden får sina stadsprivilegier och när den byggs under de första årtiondena en väldigt befäst stad. Sen blir den ännu mer befäst under slutet av 1600-talet med Erik Dahlberg som någon typ av primus motor för byggandet av befästningar och bastioner och raveliner och grävande av vallgravarna. Och just här där Pustervik ligger så hade vi dels kaponjären som var det här, den här kommunikationsleden mellan Skansen Kronan och den befästa staden. Där finns ju namnet kvar i både kvarteret Kaponjären men inte minst Kaponjärsgatan som går upp genom Hage upp till Skansen Kronan. Där för övrigt Souvenir Shop ligger, där man kan köpa våra Gator och Torg i Göteborg muggar. Fick en lite gratis reklam också. Och dessutom så hade vi bastionen Regeringen som var en av de här dussintalet bastioner som låg runt omkring den befästa staden Göteborg. Och precis utanför befästningarna och utanför vallgraven så låg då till en början själva Pusterviken, alltså den grunda viken precis väster om staden skulle man kunna säga.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej. Men sen så börjar väl rivningen av både murar och vallar i början på 1800-talet?
Ja, det hänger ihop med det här att Sverige successivt blir mindre och mindre benäget att dras in i krig. För när Göteborg grundas 1621 så är det ju i början av den svenska stormaktstiden. Och sen under det fortsatta 1600-talet så är Sverige indraget i krig efter krig efter krig, vilket gör att man måste befästa staden, man måste försvara västkusten. Men under 1700-talet så blir krigen färre, och sen in på 1800-talet så blir krigen ännu färre. Så man beslutar i början av 1800-talet att nu ska vallar, nu ska murar, nu ska raveliner och nu ska bastioner bort. Men det dröjer ändå ganska länge innan Pustervik bebyggs. För muren, den rivs i början av 1800-talet. Men sen börjar Pustervik inte bebyggas förrän under andra halvan av 1800-talet. Rosenlundskanalen, som ju delar av området Pustervik med området innanför vallgraven, den anlägger man i mitten på 1800-talet. Eller egentligen blir det ju så att man drar vallgraven en annan sträckning. Och det blir Rosenlundskanalen. Man tänker ju ibland att Rosenlundskanalen är en del av den ursprungliga vallgraven. Men det är den alltså inte, utan den dras fram under mitten av 1800-talet.
Men så började det att byggas, säg på 1850-talet alltså?
Ja, och det är då vi får den här stadsplanen som delar in Pustervik väldigt tydligt i tre stycken bostadskvarter som då byggs ut under 1860-1870-talet. Och för att kunna liksom fortsätta prata om området Pustervik så tänker jag att vi behöver benämna de kvarteren bara så att folk har något att förhålla sig till. Och börjar vi norrifrån, det vill säga om vi kommer från Esperantoplatsen promenerandes längs med Järntorgsgatan, så har vi då först på vänster sida blir det då, om vi kommer från Esperantoplatsen, Röda Bryggan. Och det är det kvarteret som avgränsas av Järntorgsgatan, Pusterviksgatan och Brogatan, där man håller på att bygga om väldigt kraftigt just nu. Röda Bryggan har ju kvarteret trots från att det låg en brygga där man lossade tegel, som ju då har den röda färgen. Och sen söder därom, i det kvarter som vi sitter i när vi dricker öl längs med Norra Legatan, då är kvarteret Regeringen, som har fått namn från bastionen Regeringen givetvis. Och sen sist, närmast Pusterviksplatsen, så har vi kvarteret Kaponjären. Och det säger ju sig självt vad kvarteret Kaponjären har fått sitt namn ifrån.
Vilken var först då?
Ja, det är ju, man bygger ju norrifrån skulle man kunna säga, alltså det som är närmast staden. Så då blir det kvarteret Röda Bryggan som blir det första kvarteret som bebyggs utanför vallgraven, när man då har rivit och tagit bort muren. Och det är på 1860-talet som kvarteret Röda Bryggan börjar bebyggas. Och då är de första byggnaderna i sten, 2-3 våningar, och har framförallt bostäder initialt. Sen under tidigt 1900-tal så gör man en ganska kraftig ombyggnation av hörnhuset, där man bland annat etablerade butikslokal i bottenvåningen. En direktentré från gatan tillkommer och man sätter skyltfönster på gatuplan. Och sen flyttar Gullins in i den här lokalen 1927 efter att ha haft sin första lokal vid Roselundsparken. Och om inte jag minns så låg Gullins kvar där ganska länge. Jag vet inte om du själv minns att Gullins har legat i...
Jo, jag har gått förbi den någon gång när det fortfarande låg där. Men det var ju...
Det är säkert slutet på 1900-talet, så det är ju ganska länge sedan trots allt. 1900-talet är ju några år sedan, tyvärr.
Ja, men precis. Det känns som det var i förrgår, men riktigt så enkelt.
Ja. Nej, men sen så har ju det här kvarteret varit plats för en herrans massa olika historier. Vi kan ta de politiska delarna i att det var här som socialdemokraten August Palm höll ett av sina tal. Jag tror att det första talet hölls precis på andra sidan här på Södra Södra Legatan, när han försökte starta en socialistisk arbetarrörelse här i Göteborg. Och sen höll han sitt andra tal 1882 just i kvarteret Röda Bryggan. Och ett av de här talen finns ju förevigat i den statyn som är på Olof Palmes plats, tillsammans med bland annat hungerkravallerna 1917 och Olskroksvräkningarna 1936. Men det som jag tror att de flesta göteborgare ändå förknippar kvarteret Röda Bryggan i synnerhet och kanske Pustervik i allmänhet med, det är ju olika ölcaféer, restauranger, pubbar, svartklubbar av olika slag. Och ett av dem, det är ölcaféet Viken som låg längs med Järntorgsgatan, som drevs av Hilda Pålsson. Sen övertogs det 1931 av det kommunala Vingabolaget, som döpte om lokalen till Faust. Sen på 1980-talet så bytte ölcaféet namn till Röda Rummet. Och ska under 2000-talet ha blivit ett stamhak för MC-klubben Bandidos och läggs sen ganska snart därefter ner. Och jag läste någon artikel, de ska ju tydligen starta upp Röda Rummet i ny tappning. En av delägarna till Bang Matbar har idéer om att Röda Rummet ska starta upp, inte som någon ölcafé eller pub, utan det ska snarare vara någon typ av fik. Men i den artikeln så beskrev han det som att alla göteborgare som var födda är födda på 70-80-talet på något sätt har någon relation till Röda Rummet. Jag vet inte, Magnus, har du någon relation till Röda Rummet som du kan minnas?
Nej, och det beror ju inte på att jag inte minns, utan att jag flyttade ju hit först 1991.
Ja, så det var när det blev Bandidos häng, ja, så det var kanske inte du där
och
så mycket.
Jag var inte riktigt, jag har aldrig varit någon MC-snubbe, så nej, tyvärr.
Men du har andra minnen från...
Ja, det var mest Draupner.
som låg
runt hörnet, om
på,
jag inte minns
på Brogatan typ där.
Ja, exakt. I den här, alltså man fick porten är ju så låg och så trappan ner. Mm. Så att,
och det som är lite intressant med just det etablissemanget, det är ju att det huset som hänger, som har entré mot Järntorgsgatan har ju också entré mot Brogatan, så där kan man ju gå någonstans rakt igenom. Och det finns ju ett antal olika krogar och liknande som har funnits i det här kvarteret. Bland annat så har vi Pusterviks-källaren som då ska ha legat på Brogatan 4, alltså ytterligare lite längre söderut i kvarteret. Pusterviks-källaren startades redan i slutet av 1800-talet, 1877 tror jag att man drar igång verksamheten av Göteborgs Utskänknings AB som flyttade sitt värdshus dit efter att tidigare ha legat lite längre upp i kvarteret Röda Bryggan. Och Göteborgs Utskänknings AB blir sedan Göteborgs restaurangaktiebolag som sen blir Vara, alltså Västsveriges restaurangaktiebolag, som i sin tur är en del av det här Sara-koncernen, alltså statliga restauranger. För det hade vi ju i Sverige under stora delar av 1900-talet. Vi hade även statliga hamburgerrestauranger i form av Klock. Nu har vi bara statliga kasinon och statlig alkoholförsäljning kvar. Kanske finns någonting ytterligare. Men den här krogen, eller den här Pusterviks-källaren, kallades ju också populärt för Röva. Och det finns där lite olika förklaringar. Jag har pratat med mina något äldre kollegor, de som är födda på 1960-talet. Och de säger, ja men de vet absolut var Röva låg. Sen kanske inte det var någonting som man använde när man skulle benämna platsen. Men det ska finnas, å ena sidan så var förklaringen att det låg på baksidan, att det var därför som det kallades för Röva. Och en annan förklaring, det var att hon, spritkassörskan, hade så brett arsle, så att därför så kallades stället för Röva. Vet du vad vakten på stället kallades?
Nej.
Hemorrojden, för han hängde lite utanför.
Precis.
Bra Göteborgshumor, kan
verkligen
jag tycka.
Fantastiskt.
Sen Pusterviks-källaren tycker jag, det absolut roligaste, det är ju att under 1970-talet så tas krogen över av Pusterviks kulturaktiebolag. Och där är det den här intressanta sammansättningen. Nationalteatern, Kultursällskapet Maneten och BK Häcken.
Alltså BK Röva.
Ja, som de kanske eventuellt kallas i folkmun.
Ja.
Hisingslaget, som väl just nu är Göteborgs bästa fotbollslag. Inga kommentarer utöver där. Men jag vet inte, Kultursällskapet Maneten, det var någon typ av galleriverksamhet, konstnärsverksamhet. Nationalteatern, jag vet inte om vi behöver presentera Nationalteatern.
Nej,
musikgrupp, Bängen Trålar.
Precis.
Och så vidare. BK Häcken, fotbollsklubb som på 1970-talet är en fotbollsklubb i de lägre divisionerna. Jag tror att man ligger i division 5 under början på 1970-talet. Och 70-talet generellt är ju ett lite skakigt årtionde för Göteborgs fotbollen. Jag tror att IFK Göteborg åker väl ur allsvenskan. När kan det vara? Tidigt 70-tal?
Titta inte på mig.
Tidigt 70-tal åker de ur allsvenskan. Sen kommer de tillbaks och sen kommer de ju tokdominera allsvenskan på 1980-talet. ÖIS är i allsvenskan bitvis. GAIS har inga bra år där. Men BK Häcken, de har ju ambitioner under 1970-talet. Och för att kunna klättra i seriesystemet, vilket man ju gör så småningom, man kommer tillbaka till allsvenskan, eller kommer till allsvenskan 1983, så startar man ju bland annat upp Gothia Cup tillsammans med GAIS. GAIS lämnar ju sedan det samarbetet, tror jag man förbannar än till denna dag att man gjorde det. Det är ju en riktig kassako för BK Häcken.
Yep.
Och så startar de då det här Pusterviks kulturaktiebolag tillsammans med kultursällskapet Maneten och Nationalteatern. Och på Pustervik Kultur AB, eller på Pusterviks källaren drivet av Pusterviks kulturaktiebolag, så har bland annat BK Häcken fotbollsideologiska diskussioner under 1970-talet. Och jag känner ju verkligen att 1970-talet, det var ett annat årtionde.
Yep.
Man pratade om andra frågor. Det var inte så mycket i spelsystemet, utan det var fotbollsideologi. Man pratade med Laban Arnesson där om vilken fotbollsideologi ska det svenska landslaget ha och så vidare. Men krogen stänger 1982 och då river man huset, och 1983 redan så står ju ett nytt hus på plats. Och när jag flyttade till Göteborg i slutet på 1990-talet och började plugga på universitetet, så var det faktiskt en av de första institutionerna som jag skrev in mig på. För då åtminstone låg Freds- och konfliktsforskningsinstitutet i de här lokalerna. Jag vet faktiskt inte vilken verksamhet som är där idag. Jag tyckte det stod Göteborgs universitet utanpå när jag gick förbi.
Jag tror att du har rätt där. Men alltså, det är väl den enda kåkan som är kvar?
av de som... Nej, alltså det först det som ligger på Brogatan lite längre upp som är från 1860-talet, det finns ju faktiskt, det är ju bevarat trots att man då har mejat hela Järntorgsgatan med marken, alltså hela kvarteret längs med Järntorgsgatan med marken, så finns ju det från 1860-talet faktiskt kvar.
Okay.
Och sen har vi ju det huset från 1980-talet. Men av de här 1800-talshusen så är det bara det huset mitt på Brogatan som faktiskt fortfarande finns kvar.
Och sen kommer vi till kvarteret Regeringen.
Ja, det är ju där vi sitter just nu.
Japp.
Och då kan man ju lite snabbt ta de husen som ligger längs med Järntorgsgatan. Alltså de som ligger mitt emot Draken i princip, eller mitt emot Folkets hus i alla fall. De husen är ju byggda på 1960-talet under de svenska rekordåren, och det kan man ju lite grann se på arkitekturen. Det är hus som är typ 68 våningar höga, byggda i någon funkisstil. Två väldigt olika fasader på de två husen som ligger bredvid varandra. Dels har vi det här slätputsade, ljust gulfärgade sjuvåningshuset som har någon typ av klädbutik i bottenvåningen, och sen har vi det här uppglasade fasaden med svarta inslag och plåt som Myrorna har sin verksamhet i bottenplan. Och de är byggda samtidigt men byggda i väldigt, väldigt olika stil där de ligger bredvid varandra. Och sen så kommer vi då till det som idag förmodligen de flesta förknippar med Pustervik, där det faktiskt står Pustervik i stora bokstäver på hörnet mot Järntorget. Och i det huset har du varit uppe på taket och snurrat.
Men det är alltså det riktiga Pusterviks-huset? Det är det heter?
Jag kallar det åtminstone för Pusterviks-huset för att det faktiskt står Pustervik, och Pusterviks teatern har sin verksamhet, eller hade sin verksamhet. Nu är det väl, jag vet inte om det är så mycket teaterverksamhet som att det är konsertverksamhet i det huset. Men där uppe har du varit på taket.
Ja, jag har ju varit högst upp på taknocken och då skådat över detta kvarter som vi pratar om nattetid, men det var väldigt vackert.
Mm.
Fantastisk utsikt.
Mm.
Vi behöver inte gå in i detalj på vad jag gjorde där uppe. Men där
och varför
var
du var där?
Ja, nej, precis. Men det var spännande.
Men du var alltså längst upp i det här sexvåningshuset.
Ja, och så ytterligare en bit upp då, i och med att taknocken är ju ganska brant.
På det här plåttäckta sadeltaket. Japp. Och tittar ner på den putsade fasaden i klassicistisk stil.
Japp.
Fick jag bara nämnt hur huset är byggt för att jag gillar att använda de här begreppen som jag överhuvudtaget inte har aning om vad det betyder. Jag bara har hittat det någonstans så att folk ska se hur det ser ut framför
precis
sig.
Det stämmer bra.
Men det här huset är ju från 1920-talet. För det är då man bygger, vi kallar det för Pusterviks-huset för enkelhetens skull, och det invigs den 11 februari 1922 då man inviger Järntorgsbiografen, och det är ju ett väldigt deskriptivt namn för en biograf. Det är inte så jätteroligt kan man väl tycka, lite otympligt, och Pusterviks eller Järntorgsbiografen i Pusterviks-huset hade också en del skandaler under sina första år. Bland annat så demonstrerade arbetare utanför och även på tågen från Göteborg till Trollhättan och från Göteborg till Kungsbacka lade man ut lappar med information, eftersom i slutfasen av byggandet av det här huset så hade man tagit in strejkarbetare för att lösa elinstallationerna i huset. Det pågick en elektrikerstrejk här i början på 1920-talet. Så då tog man in strejkbrytare, och det gillade givetvis inte arbetarna, så de demonstrerade utanför. En annan skandal med den här biografen, det var att den tyska musikern Waldemar Gölzner hade kontrakt från oktober 1922 till sommaren 1923. Han fick dock inget inresetillstånd till Sverige, utan åkte till Sverige på ett besöksvisum för att träffa sina föräldrar. Försökte då åka till biografen för att spela. Nekades vänligt men bestämt och tar det hela till domstol för att få sina pengar. Han förlorar dock i domstol och tvingas betala rättegångskostnaderna på 762 kronor och 50 öre.
Det kanske är därför han är så okänd.
Du har aldrig hört talas om Waldemar Gölzner.
Jag har aldrig ens hört namnet.
Ska vi lägga in en liten pianoslinga från Waldemar Gölzner?
Ja, nej. Stackars Waldemar.
Ja. Sen så tar 1923, alltså redan året efter att man har invigt Järntorgsbiografen, så tar Fredrik Andersson från Stockholm över driften och döper om det till det lite mer välklingande Rialto. Och samtidigt som man byter namn så sätter man upp en lite kraftigare fasadbelysning för att ge ett lite festligare och mer inbjudande intryck. Salongen tar drygt 800 platser. Man snygger till den genom att göra diverse måleriarbeten. Sen håller Rialto faktiskt öppet ända till 1969 då man slår igen tillfälligt för att under hösten samma år öppna upp igen, nu som biografen Prisma. Och den biografen drivs faktiskt fram till maj 1989 då man stänger biografen, och det är slutet för biografverksamheten, förutom då under filmfestivalen då man ibland visar film på Pustervik. Jag sitter på de här obekväma bänkarna och förbannat att jag inte fick vara på Bio Capitol istället.
Ja, men samma här.
Ja. Men lokalen lever ju vidare, och nu under namnet Pustervik. Nationalteatern har lite grann verksamhet här i början på 1990-talet. Och idag så är de två nedersta våningarna lokal för restaurang och café, bar och även konsertverksamhet. Och jag och du och säkert många andra göteborgare har ju varit på både en och annan och tre konserter på Pustervik genom åren, kan jag tänka
minst
mig.
Minst sagt. Ja, men det är väl, jag kan väl tycka att det kanske är stans bästa konsertlokal som finns kvar faktiskt.
Mm. Ja, den är bättre som konsertlokal än vad den är som biograf, så ja, kan man säga.
Alltså det var en bra teater. Det minns jag under mina första år här.
Ja.
Att det var jäkligt schysst. Mm. Allting var så svart och fantastiskt.
Ja, men jag gillar Pustervik, den trevliga lokal.
Ja, men jag håller med. Fast alltså, om man då tar Pusterviks-huset så bakom, eller ja, i
östlig riktning.
Östlig riktning, så är det ju betydligt nyare hus som jag inte ser alldeles fel.
Ja, de har ju en betydligt mer brutalistisk stil i hur de är byggda. Om vi tar det huset som ligger längst ut i kvarteret där Adventskyrkan ligger. Det är Trefaldighets metodistförsamling i Göteborg som 1965 köper det här kvarteret och låter i slutet av 1960-talet bygga bland annat då Adventskyrkan efter ritningar av Lars Ågren. Och om man hör vad Lars Ågren tidigare har ritat så kan man förstå lite grann varför Adventskyrkans huset får den utformning som det får. Vi har ju Stjärnhusen i Frölunda till exempel. Vi har Althallen vid Flatås. Vi har flerfamiljshus runt om i Göteborg, Modulatorsgatan. Och det är ju väldigt tydligt den här lite mer brutalistiska efterkrigstidsarkitekturen. Men om man idag kan förfasa sig över hur det ser ut med våra ögon, så ska man ändå komma ihåg att huset när det stod klart beskrevs som en järv och modern skapelse där man spränger alla traditionella föreställningar om kyrkorummets utformning. Jag tycker ändå en fin beskrivning av den här byggnaden.
Minst sagt.
Ja, och sen så däremellan i det huset som vi sitter i, där det ligger en sportbar i bottenplan, så har vi det som kallas för Elanderska komplexet, efter den fabrik som låg här, eller den verksamhet, det var nog inte så mycket som en fabrik. Man hade underhåll av maskiner inom grafik och sen så blev det till tryckeri. Man tryckte bland annat Rikstelefonkatalogen under flera år. Och det är en byggnad som är byggd också den efter andra världskriget, men något tidigare, 1949, så börjar man bygga det här huset.
Jag tror till och med att min far har jobbat på Elanderska. Så att det är, alltså tryckeriet.
När var, tryckte Rikstelefonkatalogen då möjligen?
Ja, det kan nog, de tryckte nog fler grejer än bara den. Men jag vet att han hade någonting med det att göra. På något sätt.
Ja.
Det var ju, alltså telefonkatalogen berörde ju alla på den tiden. Så
ja, det var.
Det var inte bara Göteborg.
Härliga tider, strålande tider.
Ja, verkligen. Gud, så trevlig läsning.
Mm.
Och så kvarteret. Ännu längre österut måste det bli. Alltså det sista kvarteret.
Ja, det sista kvarteret, det som är mest likt originalet, alltså kvarteret Kaponjären. Det är ett hus där tomten, den köps av grosshandlare Evers redan 1858. Sen skulle det dröja ytterligare ungefär ett årtionde innan man börjar bygga det hus eller det kvarter som dominerar hela kvarteret Kaponjären. Det är ett trevåningsstenhus i någon typ av nyrenässansstil. Och ursprungligen så var det byggt för bostäder med tre våningar, ljusa putsade fasader, och idag så är kvarteret indelat i fyra fastigheter och så är det två inbyggda gårdar. Och i bottenplan på det här kvarteret Kaponjären så har det funnits väldigt olika typer av verksamheter genom åren. Jag vet, det finns väl en tatuerarstudio, det finns någon sushi-restaurang, det har funnits massa saker i de här.
Ja, lite blandade grejer.
Lite blandat och gott.
Ja, men låg det inte någon typ av rysk butik också?
Ja, det gjorde det. Man kunde gå in där och äta borscht.
Ja,
tror jag,
och köpa björnkött.
Köpa björnkött? Ja, det låter väldigt typiskt ryskt. tur för dem att de inte finns kvar idag.
Ja, men
kan jag känna lite för dem, för deras skull.
Ja, sen låg det låg någon antikhandlare ut mot kanalen, kommer jag ihåg. Och så någon porslinsverkstad som, ja.
Och sen slutligen längst ut i Pusterviksområdet så har vi själva Pusterviksplatsen, som väl egentligen aldrig har varit något speciellt i modern tid. Det har väl varit parkeringsplatser huvudsakligen som jag kan minnas det. Och nu så kommer det ju bli en hel del i anslutning till att man bygger Västlänken och Hagastationen. Så tror jag att en av uppgångarna ska vara just mot Pusterviksplatsen. Men det är ju liksom lite grann en sorgligt bortglömd plats där den ligger liksom precis bredvid bilvägen och har inte haft så mycket rolig verksamhet på sig.
Jag vet att det var en bensinstation där.
Ja, just det. Det har du alldeles rätt i.
Och att det var stans mest centrala. Så varje gång man skulle någonstans så hamnar man alltid där innan man åkte vidare.
Ja, man tankade upp innan man skulle ut på turné i världen.
Och nu är vi någonstans framme in i framtiden. Den stora förändringen.
Ja, så tittar man på Pustervik under de senaste kanske 2-3 åren så har det ju hänt väldigt mycket. Framförallt i det kvarteret Röda Bryggan, som det har varit så mycket olika klubbar och restauranger och nattklubbar och svartklubbar. Svartklubbarna har vi inte ens nämnt, men de kan man nämna lite parentetiskt. Längs med Pusterviksgatan har det funnits både en och annan svartklubb som jag gissar att du har varit på.
Draupner, återigen.
Ja.
Fortfarande bara den.
Det är bara den du har varit på, är typiskt. Men längs med Järntorgsgatan hela det egentligen kvarteret Röda Bryggan beslutade kommunfullmäktige 2019 om att man skulle ta fram en ny detaljplan. Och planen, den innebar bland annat att de historiska men kraftigt nedgångna husen från 1860-talet skulle rivas. Och den rivningen börjar man verkställa sommaren för ganska precis 3 år sedan. Och då är det bara ett av de ursprungliga 1800-talshusen, nämligen det som då ligger på Brogatan 2, som fick fortsätta vara kvar eftersom man hänvisade till högt kulturmiljövärde. Sen det huset som ligger längs med Pusterviksgatan, det är ju från 1980-talet. Det står än så länge kvar. Jag vet faktiskt inte om man tänker sig att man ska riva också det och bygga nya hus där. Men längs med Järntorgsgatan och hörnet Järntorgsgatan Brogatan, där är man ju i princip klara med de här byggnaderna. Det ska vara inflyttning under hösten 2023. Och enligt arkitektbeskrivningarna så har de ritats med en modern utgångspunkt där man sneglat väldigt mycket på den klassiska gestaltningen. Men det här kvarteret, hur vackert man än kan tycka att det ser ut och hur klassisk man än har varit i sin stilutförande, har ju också fått en hel del kritik. Dels för att man river de gamla kvarteren som många har väldigt varma känslor kring, så menar de som kritiserar det nya Pustervik att man river en fungerande blandstad och ersätter det med någon typ av motsats till blandstad där det bara finns dyra bostäder och ett fåtal lokaler och kontor. Sen ska det ju då sägas att det är här som man tänker att man ska öppna Röda rummet igen, men då inte som restaurang utan snarare som någon typ av, jag tror att det är kaféverksamhet. Men det ska bli väldigt spännande att se vad framtiden har att ge Pustervik. För om man tittar på det, åtminstone så som det har varit under stora delar av 1900-talet, så tänker ju jag mig, och du får rätta mig om jag är fel här, men jag tänker mig Pustervik lite som ett alternativt sen. Alltså det har varit mycket alternativ verksamhet.
Oh ja.
Att det är liksom de här, det är klubbarna, det är krogarna, det är
kultur överhuvudtaget, alltså på alla sätt och vis. Det har ju varit lite replokaler, det har varit skrivarlyor, det har varit massa trevliga grejer. Mm. Alltså bra festlokaler, ja, i allmänhet.
Ja, det är så jag tänker mig liksom att Pustervik var, ja, men säg framförallt under andra halvan av 1900-talet, ja, säg 60, 70, 80-tal. Men att Pustervik nu får den här, man skulle kunna säga ansiktslyftningen, andra skulle kunna kalla det för gentrifieringen. Det hänger ju också ihop med den stora omvandlingen av hela det här området. Vi har all nybyggnad, vi har Hotell Draken här vid Olof Palmes plats. Vi har alla de här fantastiskt vackra höghusen som ligger bort längs med Första Långgatan. Kan finnas ett mått av ironi i det jag säger.
Jag hoppas det.
Sen har vi ju hela Masthuggskajen som byggs nytt. Och det är ju en väldigt, väldigt kraftig stadsomvandling vi ser
Minst sagt.
Och det vore ju konstigt om inte också Pustervik påverkades av detta.
Konstigt, absolut. Dock, själv personligen tycker jag att det är lite synd.
Mm.
Jag stod på Skeppsbron igår och tittade ut över stan västerut och såg precis den här fantastiska skylinen som du beskrev så ironiskt. Mm. Och tänkte att stan har blivit fruktlöst ful. Alltså.
Mm.
Med det sagt, alltså, säger jag inte så mycket mer.
Nej.
Än vad jag tycker.
Nej, jag kommenterar inte det. Ska vi anse oss nöjda med Pustervik för den här gången?
Absolut. Och klättra inte upp på taket, även om ni har möjlighet.
Men läs gärna artikeln i Mitt i Göteborg. Precis. Om Pustervik. Där också kommer finnas lite goda bilder från den här platsen.
Absolut.
Så hörs vi igen om en vecka.
Jajamän.
Hej då!
Hej!
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.